Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej! Idag har vi en gäst.
Yes.
En gäst som vi inte kan börja med att hylla, för vi känner honom ännu inte helt. Vi känner till honom, vi är imponerade. Han gör något otroligt viktigt. Ja.
Och han sa nu precis, han sitter här, han ska snart få prata. Nej, men han sa någonting som fastnade så hårt för mig. Den här boken som snart kommer, som du ska berätta om också, då sa du att den handlar om hur fel det kan gå om man inte tar hand om sig. Så välkommen.
Tusen tack för det.
Erik
Grönberg.
Precis. Och boken kommer...
Den släpps den 10 december.
Och heter...
Inte ensam, aldrig glömd.
Vad var det som gick så fel?
Jag utsattes för övergrepp från tidig ålder och konsekvenserna av övergreppen blev väldigt destruktiva. Så att jag hade bestämt mig för att avsluta mitt liv i april för 6 år sedan. Och någonting gick ju snett där, jag misslyckades. Men jag var väldigt fast besluten om att jag orkar inte mer. Jag ville bara lämna, kort och gott.
Om vi tar det liksom från början. Du är uppvuxen var då?
Utanför Västerås.
Från Västerås? Ja. Var där?
Mellan Västerås och Enköping så finns det en liten ort som heter Björksta.
Björksta.
Om man spelar golf så brukar man veta var Orresta ligger. Där är jag uppvuxen.
På golfbanan
mer eller mindre. Jajamän.
Men alltså, och du var en utav flera syskon eller?
Jag har en lilla syster som är 4 år yngre.
Okay.
Så den dagen hon föddes, det var den bästa dagen i mitt liv och vi blev ganska snabbt bästisar. Vi gjorde allt ihop och lekte och hon fick stå ut med mycket. Det var fotboll och det var en del och andra utklädnader och så vidare, men vi hade utåt sett en väldigt fin barndom.
Hur var du som liten? Har du fått det berättat för dig?
Jag var ganska sprallig, glad på många sätt. Men sen så blev jag mer eller mindre en ensam varg. Jag sökte ju bekräftelse på många olika sätt. Och ville gärna få bekräftat att jag var okej som jag var. Att det jag gjorde var okej och
Vilken
bra.
Ålder är det här?
Från tidig ålder.
Varför sökte du bekräftelse?
Jag tror att jag var osäker. Mm. Eller jag känner det så här efteråt när man är vuxen och reflekterar, så tror jag mycket handlade om en osäkerhet. Att, vem är jag? Vem kan jag vara? Duger jag som jag är? Och,
Jag tänker lite på övergreppen. Var det i din familj?
Det var nära vän till familjen.
Ja, nära vän till familjen. Hur tidigt ungefär?
Han påbörjade processen väldigt tidigt.
Mm.
Men strax innan tonåren så började de fysiska övergreppen från hans sida.
Förstod du direkt att det var fel?
det kändes jättekonstigt att han ville göra det här och att han tyckte att det var okej. Men samtidigt så hade han på olika sätt skärmat av mig. Så han var ju den enda jag såg upp till och den enda jag hade. Och för mig så blev det, det är sjukt att säga, men det blev naturligt att ja, men nu ska jag hjälpa dig att bli man då, som han uttryckte. Och jag hjälpt flera på det här sättet och det är så här det måste ske.
Mm.
Och för mig som då såg upp till honom väldigt mycket, hade det här bekräftelsebehovet och därtill var väldigt ensam, så kände jag att ja, men vem är jag så emot om du säger att det är så här det ska gå till?
Och sen är det väl också så att belöningen efteråt, för han då är din idol,
ja,
och
precis,
när du då har gått med på det han vill,
ja,
så får man ju ännu mer bekräftelse och ännu mer kärlek.
Exakt.
Så att det gör ju att många på något sätt tvingar sig att stå ut med saker för det som kommer sen.
Precis, och det var ju det som, hans belöning var ju någon form av bekräftelse och trygghet att jag dög som jag var. Det var ju någonstans det jag ville åt.
Mm.
Det var ett högt pris jag fick betala för det.
Alltså jag liksom försöker få, som man säger på engelska, wrap your head around this. Alltså att jag får det liksom inte till att, det är så mycket som jag inte får ihop. Hur man kan, naturligtvis hur man är skapt och funtad och vad man har själv liksom för totala haverier i hjärnan som gör så mot ett barn. Men framför allt nu när du sitter här, hur fan tar man sig ifrån en sån sak? Vad gjorde du? Alltså, om du blir alltså utsatt, för du har skrivit en bok om det här.
Ja.
Så att det känns liksom som alltid när vi har någon i studion som vi pratar om. Vi pratar ju rätt ofta om svåra saker, så att jag inte vågar fråga. Men du har redan dragit upp ditt byk och fått hjälp med att hantera det, eller?
Delvis. Men jag tror inte att man någonsin är färdig bearbetad. Jag har ju gått i oändliga sessioner och terapi och på olika sätt försökt bearbeta. Men den enda egentligen som, man säger, den viktigaste vändpunkten för mig, det var en av de viktigaste människorna i mitt liv. Det var Rickard Wolf som klev in i mitt liv under gymnasietiden. Först via teater och musik, men sen så vi sågs ganska ofta, för jag och min lilla syster är och var väldigt intresserad av teater, och då blev det att vi lärde känna varandra, och jag tror han förstod att det här är en kille som bär på någonting som gör väldigt ont, och han var den jag först berättade för.
Vad?
Så att han var ju egentligen den som hjälpte mig i ett senare skede i livet, men där när jag var ung så kruxet var att jag var ju så ensam. Jo, i och med att jag var det så drog jag mig undan ännu mera, vilket blev naturligt om man såg utifrån. Ja, men Erik är redan en person som är väldigt motiverad och ambitiös, men det gjorde att jag flydde ju hela tiden till saker. Så i skolan så flydde jag in i böcker, och det enda som dög var att jag var bäst i klassen. För då var jag som alla andra, annars så var jag smutsig.
Var det din känsla?
Det var min känsla. Och var jag inte bäst i klassen så var det ett totalt misslyckande. Och det kunde vara så att jag fick högsta betyg på ett prov, men jag var fortfarande inte bäst i klassen. Då var det katastrofen då, för att då var jag inte den här personen som var perfekt.
Varför gick du aldrig till dina föräldrar?
Jag vågade inte.
Vad hade hänt, tänkte du?
Dels så var jag rädd för att de inte skulle tro mig.
Uh-huh.
Och sen så hade de en väldigt nära relation med den här mannen. Men sen så hade hans, vi hade ju som en, det är ju väldigt invecklat att kanske förstå, men vi hade ju någon form av förtroende för varandra, och han hade ju mer eller mindre hotat mig att om du berättar det här för någon så är det du som kommer straffas.
Uh-huh.
Och det var det enda jag kunde tänka på, att om jag yppar någonting till någon om det här så är det jag som åker dit på det.
Jag finner det väldigt lätt att förstå. För att vem har inte liksom varit osäker i när man är liten och i tonåren? Och alltså bara för, alltså, i och med att man är vuxen så har man ju makt redan utan att göra någonting.
Ja, det är sant. Det är sant.
Vem är nästa person som du berättar för? För att någonstans är det så här, Rickard var ju en jättegod vän till mig. Det är därför det är väldigt fint att det är Rickard Wolf. Vi var jättegoda vänner. Så jag kan förstå tryggheten i det. Men Rickard är ju för dig då samtidigt någon som är ändå ganska långt bort, vilket är väldigt tryggt. Så vem var den första du berättade för efter där det var nära en risk? Vem kom sen? Liksom?
Då var det nog faktiskt mina föräldrar.
Ja.
Det är just under den här perioden så Rickard var, just när det kom till att berätta för honom, så kändes det så naturligt. Mm. För jag tror att alla som kände Rickard vet ju vilken varm människa han var. Det är, jag brukar säga det, slår man upp världens finaste människa i en ordbok, då är det han som kommer upp. Men
får jag bara, jag är lite nyfiken. När du då berättar, du säger att du berättar för Rickard. Hur då? Var satt ni? Hur vågade du?
Ja, det är väl egentligen en ganska tuff dag egentligen. Jag har ju haft jätteproblem med alkohol. Och den här dagen då så kände jag redan på morgonen att det här blir ingen bra dag.
Hur gammal är du nu?
Jag är 25.
Och bor här i Stockholm?
Nej, jag bor i Västerås. Och på jobbet och känner att det här går åt skogen. Och på lunchen då så känner jag att jag får panik. Alltså det kryper i hela kroppen, men jag måste vara kvar på jobbet. Så jag går in på toaletten på lunchen och slår mig i magen. Så jag har det som en ritual jag brukar göra. Att jag går in på toaletten och slår mig tills det är dags att gå tillbaka till snabbhetsplats. Men det ger ingen effekt den här dagen. Och så tar jag vägen förbi Systembolaget hem. Och jag känner bara en sak, och det är att det måste ut. Det måste ut liksom.
Ja.
Och när jag är liksom tillräckligt någonstans berusad då, eller tillräckligt modig, får jag väl säga, som jag såg det då, så kände jag att jag måste bara få ur med det här. Och då skickade jag ett mejl till Rickard där jag...
För att du hade sett honom på avstånd liksom, eller?
Ja, vi hade ju pratat mycket.
Ja, ni hade det.
Och pratat om allting egentligen. Vi hade pratat om livet generellt. Och Rickard var så fin, för han hade liksom lösningen på det mesta, fast han kanske själv inte insåg det, utan han förklarade mitt liv på 10 minuter utan att egentligen veta det själv. Men då skickade jag ett mejl till Rickard, och han svarade i vändande mejl i stort sett. Han sa att vi kan prata om det hur mycket du vill eller hur lite du vill, men jag finns här liksom. Och det var en så skön känsla att då visste jag att då hade jag honom i varje fall. Och sen så kom det sig då att jag ville ju inte berätta för mina föräldrar överhuvudtaget, utan vi skulle fira min lilla syster. Och det här är ett halvår efteråt att jag berättar för Rickard, så sitter vi och ska planera min lilla systers födelsedagskalas. Det är jag, mamma och pappa, och vi sitter hemma i mitt barndomshem. Och då är jag väldigt märkt. Alltså jag har ju varit ganska destruktiv mot mig själv och druckit nästan varje dag, jobbat jättemycket och haft ett flyktbeteende för att fly mina tankar. Och då kommer vi att tala om vilka som ska komma på det här kalaset, och då nämns ju hans namn. Och jag har lyckats hålla mig borta, för det är så jag har agerat. Jag har inte velat bemöta honom, men jag har inte heller velat konfrontera honom, utan jag har bara velat hålla mig borta. Och då så säger de att han ska komma, och jag kan liksom inte ta det.
Nej.
Jag vill inte att han kommer, och säger att varför ska han komma för? Vilket blir jättekonstigt för mina föräldrar, för han har ju varit i deras liv och mitt liv så länge de kan minnas. Och det slutar med att jag bryter bara ihop.
Nej.
Och sen då där på natten så får jag ur mig att det här har hänt, och det var han som gjorde det då.
Hur reagerade de?
Jag skulle vilja säga att de reagerar på bästa sätt man kan göra. Att dels så trodde de på mig, men sen så stöttade de mig i det. Att de kan ju aldrig liksom någonstans stötta mig som Rickard gjorde, för att han blev ju väldigt läkande i och med att han inte också, han var ju inte i familjen, så han blev, det vet jag, du har pratat om senast i senaste avsnittet, att det här med läkning kan ibland behöva utanför familjen eller utanför, att man inte blir för nära.
Och även utanför terapin.
Ja,
alltså
precis.
Så här, terapin är en sak, man går i behandling, men just det här att, alltså att skammen försvinner när vi pratar om det som har varit i trygga miljöer.
Mm.
Så att vi behöver prata och
precis.
Prata och prata och inte bli bedömda. Och kanske också veta att jag kan berätta allt utan att personen blir för chockerad är också viktigt. Och fördel med en sån som Rickard som har haft mycket egen ångest. Han var jätteung när han hade ångest. Han gick ju i terapi. Alltså han har ju, allt det här har han ju berättat. Ja. Så att han har haft väldigt mycket erfarenhet av att inte haft det så enkelt liksom, i sig. Så att, att berätta för en person som inte blir skrämd av vad du än kan berätta och också kan hantera det är ju läkande.
Precis.
Otroligt läkande.
Men vilka föräldrar ändå?
Alltså, ja, det får man göra.
För
det
måste ju vara... Jag sitter på avstånd här nu vid vårt bord och det enda jag vill det är liksom att sträcka ut handen så här, bara ta din hand för man känner att du har varit med om så mycket och att det finns alltså, att berätta en sån här sak för sina föräldrar och ändå, det krävs mycket mod. Eller var det mest
eller
panik?
Tillräckligt mycket smärta.
Ja, exakt, jag tänkte säga. Ja.
Jag tror mer, alltså där var det lite som du säger med att det handlade nog mer om smärtan där att jag det var det fanns inget annat läge. Nej. Det var det enda.
Du berättade att du flydde in i alkohol. Du berättade också att du slog dig i magen. Hade du fler självskador? För det låter som att du vill berätta just om hur illa det kan gå om man inte tar hand om sig själv. Gjorde du illa dig själv på fler sätt?
Så att egentligen på alla sätt man inte kan se.
Ja, ah, just det.
Så för att jag var ju livrädd. Jag har ju suttit med knivar och måttat så. Men jag har inte riktigt velat göra det. För då skulle ju någon komma på mig. Så att jag valde istället sätt där man inte riktigt kanske såg det. Däremot, man kan väl säga att jag har haft en palett av olika sätt att spä på mitt frakt gentemot mig själv. Och...
Och det är ju det här att du tar på dig skuld. Jag vill bara få tydlig med det. Att, för det är väl det man måste förklara om någon lyssnar som inte har liksom
till exempel
insett,
för mig.
Ja, men till exempel för dig. Då är det ju så att självhatet, det är ju helt ologiskt egentligen. För vi tänker ju att ditt naturliga hat borde vara mot den som har varit förövare. Men det blir inte det i den här typen av liksom, övergrepp. Därför att förövaren har så mycket makt och använder alla metoder i världen så att du tar på dig skulden och det skapar så stark skam, skuld och självhat så att en då frisk relation på något sätt på något som är så galet blir att det gör så ont så att det man gör när man skadar sig det är att det gör så ont igen så att man står inte ut och det man gör då det är att jag måste ta kontroll över det här så att därför så skär man sig själv för det är jag som kontrollerar smärtan så då släpper ångesten i mig för att jag skär istället eller skadar eller slår för då är det liksom jag som kontrollerar smärtan.
Precis.
Så.
Men när, alltså, hur länge håller det här på? Var, när når du liksom botten?
Botten är egentligen i april för 2013, då, för 6 år sedan. När jag, då hade jag bestämt mig att nu, jag orkar inte längre.
Hur såg den dagen ut?
Jag hade skrivit ett brev och skrivit om det flera gånger och var väldigt noga med vad som stod där och sen bjöd jag hem min bästa kompis på middag. Och sen när han hade gått så satte jag mig och läste igenom brevet en sista gång och tog tabletter.
Vem var brevet till?
Min mamma och pappa och lilla syster.
Och hur kom det sig att du inte lyckades?
Jag vet faktiskt inte. För värlig. Alltså morgonen efter så jag vaknade ju upp. Och är alldeles, jag spyr överallt och liksom på något sätt så har det ju ja, det
blivit för lite.
Det har blivit för lite kort och gott.
Kanske att du har missbrukat under en tid har gjort dig lite för tålig. Så att det,
men sen var, då var man ju väldigt, jag var så arg på mig själv dagen efter. Att varför misslyckades? Jag kan
det,
inte
det här, varför, alltså, det, Mia säger så här, och varför lyckades du inte? Varför misslyckades? Ni använder ändå rätt så här, du sa att du misslyckades med att ta livet av dig. Jag känner mer att du lyckades med att inte göra det.
Ja, men dit kommer vi sen. Är du med? Alltså, så här, någonstans är det hur...
Hur du upplever det där,
alltså,
och då?
Han hade bestämt sig, och för många människor som har bestämt sig för att ta sitt liv så blir det en slags, smärtan försvinner. Nej. Därför att du har tagit ett beslut. Alltså man måste förstå att människor kan ha så stark ångest så att det är det enkla. Det är liksom det, om man säger, rogivande alternativet. Mm. Så, vi måste ha respekt för att människor kan må så dåligt.
Ja, det har jag alltså respekt verkligen. För, absolut.
Och därför så är det ju så att man ändå vill veta lite. Och sen blir det ju också ologiskt att du är arg på dig själv när du har misslyckats. Mm. Utifrån om man inte har någon relation, men utifrån om man kan relatera till att man har... För det här, det är ju skillnad, ibland är det ju så att människor, så här, ett rop på hjälp, alltså typ de postar någonting numera i sociala medier för att de vill inte riktigt, de vet inte hur de ska göra, snälla hjälp mig. Men här var det inte så. Du var en av dem som faktiskt hade, min före detta kille tog ju livet av sig. Mm. Och han gjorde ju på samma sätt. Efteråt förstod jag, så som din kompis hade förstått, jaha, den här middagen var ett farväl. Mm. Det förstod han inte där och då.
Nej.
Så att jag förstår att du här var, att du hade bestämt dig på riktigt. Det var inte så att jag vill att ni ska förstå, snälla kom och rädda mig, utan du hade bestämt dig, och då har man tagit det beslutet, så är det ju där och då för en själv ett, och då blir naturliga
precis.
Reaktionen inte ens det här klarar jag av.
Nej,
alltså jag kan inte ens lyckas med det här, vilket ju också är. Men
hur
vem berättade du det här för? Hur fick de reda på?
Det var en ganska bizarr situation där på morgonen, för att den, alltså min kompis, vi jobbade på samma jobb. Och då märkte jag att Erik, han är inte här. Vad är det som har hänt? När jag vaknar upp då, så har jag x antal missade samtal och sms och så vidare från jobbet. Och har fått berättat då att de var ju nästan på väg till lägenheten för att kolla vad är det som har hänt. Då. Uh-huh. Men den första jag ringer då, när jag har liksom ställt upp mig lite grann, det är min mamma. Och får väl ur mig efter ett tag då att det här har... Jag försökte göra det här i natt då, och... Hon blev ju knäckt så.
Ja.
Men någonstans så tror jag också hon förstod allvaret i hur jag mådde. För jag var duktig på att maskera. Väldigt duktig på att visa en bra fasad. Att allt var väldigt, väldigt bra. Så det här perfekta. Det var ju... Jag ska inte säga det perfekta yttre var ju inte mitt kännetecken, men alltså att man är ingenting, ingen får misstänka någonting.
Nej, men det tänker jag, när man tänker på de som utsätts för sånt här, lär man sig, tränas man till att hålla masken?
Oh ja.
Jag menar, för att inte, så det sitter liksom kvar på något sätt.
Ja, och jag har ju fått berättat för mig i efterhand att det var svårt att få grepp om mig som person, för att jag var duktig på att vända kappan efter vinden. Jag var inte riktigt någon, utan jag var alla på något sätt.
Och sen har du också lärt dig att läsa av vad olika människor gillar,
precis,
vad de förväntar sig. Så att du visar aldrig dig, utan du ger det du ser att de förväntar sig,
precis,
eller behöver eller... längtan vill ha. Så att på något sätt så får jag för mig att du kanske inte riktigt har hittat vem du är förrän efter allt det här.
Nej, det stämmer.
Eller hur?
Det stämmer.
Och sen börjar alltså resan upp ur gropen här nu, eller?
Ja.
Och hur ser den ut?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Väldigt brokig skulle jag säga. För att det här var ju efter att jag hade berättat. Så att jag... Här var jag så trött. Och dels var jag trött givetvis. I och med att jag levde som jag levde. Men just det här att se att min förövare, då, om man får säga så, levde vidare som att inget hade hänt.
Precis,
och hade ingen ånger. Och då kände jag att jag orkar inte. Jag orkar inte se det. Som jag känner själv att jag har ju väldigt respekt för det, det här att man kommer ur något. Det är ju ingenting som sker över en natt, utan det är ju en ständig process och ett ständigt arbete med sig själv och att man vårdar de ärenden man har. För att även om det blev en vändpunkt och någonstans en andra chans, så tog det lång tid för mig att inse att det var just en andra chans också.
När bestämde du dig för att bli en som delar din historia med andra, även de som du inte känner från början?
Jag har nog alltid varit en person som vill göra skillnad och vill göra det jag kan för att världen ska bli bättre. Och dels så hade jag förstått att de få jag hade berättat för, någon av dem hade börjat prata om min bakgrund för andra, så att jag kunde träffa bekanta på stan och förstod att den här personen vet vad jag bär på, men jag har inte sagt det till den personen. Så dels så kände jag ett behov av att berätta min historia med mina ord, för att jag kände att det är bara jag som jag måste få berätta den, men på mitt sätt. Men sen kände jag att har jag nu fått den här andra chansen, så måste jag göra något vettigt av den. Jag kan inte bara sitta på min kammare och lämna den, utan jag måste göra någonting åt det. Och då valde jag att berätta.
Hur hanterar du att han är kvar idag?
Han lever inte längre.
Han lever inte längre. Är det därför du skriver boken nu?
Ja, jag vet faktiskt inte. Om jag hade fått förfrågan om att skriva bok tidigare, så hade jag nog inte gjort det.
Nej.
Men jag hade nog ändå gjort det efter mycket om och med. Men det är klart att det är en omständighet som... Jag ska inte säga att det underlättar, men det känns skönare att den inte finns i livet.
Men har du aldrig burit, eller har du burit på... Alltså, jag är så svårt för att liksom förstå hur man inte liksom går under eller förtärs av någon form av längtan att ha ihjäl en annan människa som har orsakat så mycket.
Jag försöker se det som att just det här att man läker andra istället för att skada en annan person, det försöker jag se som en ännu starkare kraft. Och lite grann det här att vi är så många som står bakom varandra. Jag brukar säga det att det viktigaste är att man gör någonting. Sen vad man gör, det är upp till var och en. Men just att man tillsammans gör skillnad och står upp för de som berövar sin egen röst att tala. Men jag vet ju, när han levde och jag var i min hemstad, så var jag var livrädd att träffa honom. Jag blev ju barn på nytt. Så jag vet att en episod när jag pratar i telefon med en kompis, och så ser jag honom på ett par hundra meters avstånd, och jag minns ingenting från själva sekvensen, men jag minns att fick en kall kord som gick genom hela kroppen. Och min kompis har efterhand sagt att du bara stammar, Erik. Jag visste inte vad som hände, men jag fick inte ur någonting. Så sen den dagen då, så gick jag alltid omvägar om det var så att jag skulle riskera att träffa på honom då. Men även om jag hade sån kände sån stark så starkt obehag gentemot honom och kände så sån ilska, så känner jag att det är viktigare att man gör någonting konstruktivt.
Mm. Så för dig är det viktigare att vara en som finns för andras läkning än att då få upprättelse och hämnas det som du utsattes för?
Ja.
Det tycker jag är väldigt, väldigt fint och viktigt. För det är ju att leva livet fullt ut. Vad skulle du vilja nu? Nu släpper du den här boken. Vad vill du framåt med det här? Om du fick drömma fritt, om du hade obegränsat med resurser och alla möjligheter. Så vad hade du önskat då?
Jag hade önskat nog att kunna göra mera för utsatta. Jag gjorde en helg förra året för utsatta tjejer. Där jag bjöd in till en herrgård. Så var det ett 20-tal personer där det var 10 utsatta och 10 anhöriga. Som fick komma.
Utsatta menar du? Förklara. Konstaterat övergrepp.
Ja, personer som har utsatts för övergrepp. Då. Och det var ju spridda åldrar. Det var alltid från 18 upp till 55 tror jag. Men det var väldigt fint att se den effekten av en sån helg. Att man tillsammans träffas och man får utbyta erfarenheter och man känner styrka i varandras berättelser. Så det hade ju varit en dröm att kunna göra den typen av evenemang eller arrangemang för.
Men jag tänker så här att det finns barn överallt och mer och mer så pratar man om, eller mer och mer, alltså det pratas i olika tillfällen om unga killar som inte riktigt hittar sin plats i skolan, eller unga tjejer som också eller inte heller hittar sin plats, och tonåren och liksom före puberteten när man blir 11, 10, 11, 12 är ju, då är det ju liksom så känsligt på alla sätt. Men det finns ju alltid vuxna runt omkring barn om de inte lever på en öde ö. Så att vi utgår från att det finns vuxna i skolan och på fritids och på Ica eller i grannen eller i trapphuset. Så du säger ju där att man blir skicklig på att dölja. Jag tänker liksom på, vad gör man? Alltså, vad är det jag ska leta efter? Vad är det, och hur gör jag? Vad hade vänt för dig? Vad hade liksom varit skillnaden för dig?
Jag tror skillnaden var att man inte riktigt pratade om sexuella övergrepp överhuvudtaget.
Med barn?
Med barn och kanske heller inte i samhället på det stora hela. Och jag tror det är där som jag är tacksam idag. Att man har lyft lite på locket, eller ganska mycket på locket, men... För som jag känner när jag träffar barn och unga eller vuxna, så brukar jag säga det att det viktiga är ju någonstans att börja kommunicera och börja prata om det. För att medvetande gör man det, så är det också lättare, tänker jag, som barn att förstå att det här är inte okej. Eller det här har hänt mig och det kändes väldigt obehagligt. Och jag kände ju jättestort obehag kring det här, men förstod ju inte riktigt varför.
Nej.
För att min förövare sa att det är så här man ska göra, och jag hoppas att mina barn får den här hjälpen också, och det är fullt naturligt så.
Och där är det ju fantastiskt att flera offentliga personer har valt att dela med sig av övergrepp som de har varit med om som barn, och så pratar de om det här i vanliga tv-program, de berättar sin historia.
Precis.
Så att då kan man gå förbi tvn och höra att så här, det här hände. Då kan man också höra, ja, fast så här, jag tyckte ju om honom, han Precis. Fick mig att känna mig speciell, han lalala, så att man förstår så här, aha, det är inte fel. Den har, alltså så här, bara jo. Det att vi måste berätta historierna.
Ja.
Ja. Och jag tänker liksom, det förstår jag, alltså att vi pratar om det så det blir mer liksom självklart, om man säger. Men om jag som vuxen är bekymrad, alltså
problemet var väl att ingen var tillräckligt bekymrad här.
Men precis.
Och det är väl det också. Att någon aldrig öppnar upp någonting som är svårt. Nej, det precis. Kan ju vara, men jag tror att det som gör att du är lite försiktig här, Erik, du vill inte lägga skuld på din mamma och pappa.
Nej, precis.
Nej, och nej, det är men okej, då menar inte jag dem. Utan jag, då backar vi, för jag menar ju på de vuxna. För att, alltså, jag menar på riktigt de vuxna som finns runt omkring. De som var i skolan, där man ser dig i andra liksom sammanhang. Så att om jag är en vuxen som är, ska jag gå och fråga dig? Ska jag prata?
Det jag tror att man behöver förstå i Eriks fall kanske, det är just att det han gjorde, alltså så här, där var det som vi borde vara lite oroliga över, att det verkade för bra. Alltså att det aldrig var någonting. Han behöll allt inom sig. Hade bra i skolan. Hur är det? Tack, bra. Alltså att de ska vi också... Det är också lite för konstigt. Barn ska inte vara så duktiga hela tiden.
Nej, det
de ska frika ut.
Ja, men vad hade hänt om jag hade kommit till dig då och sagt att Erik, och nu är jag din liksom lärare. Erik, är det någonting här nu som du känner att du skulle vilja... Hade det varit... Vad?
Jag försöker jag tror liksom... Då hade jag nog varit fortfarande bara... sagt att ja, men allt är toppen. Men skillnaden idag är just att man pratar om det.
Ja, för att du menar att det fanns inte det på agendan då?
Nej, och sen likadant där lite som i mitt fall då, som jag upplevde det, att ja, men killar utsätts ju inte för det här. Utan det är ju...
Var det så du kände?
Och samma där att man... Det var så tabubelagt.
Jag tror också att det vi kan... Det, apropå vad du frågar, Kristina, så tror jag att man kan tänka på att i de miljöer där barn och ungdomar finns, att vi då ser till att det finns åtminstone alltid några vuxna som känner det här barnet väldigt väl. För det är lite det du beskriver. Ingen kände egentligen dig därför att du släppte ingen hela vägen. Precis. Och det är en varningssignal. Ja. Det ska man också ta som en varningssignal. Så att det finns ingenting man kan göra bara så här.
Nej, jag tänker bara på... Nej, det
däremot
förstår jag.
Kan man bygga relation.
Ja.
Så att man kan lära känna. Och man kan också prata om helt andra saker för att... Och numera så, just eftersom vi pratar om det här, jag tycker det är så härligt, så här, med alla mina gudbarn som har vuxit upp och bara, stopp min kropp, du vet. Man älskar det här, alltså hela, allt det här. Och just att man pratar om det, var gränserna går och så. Men just det här att också förstå att ett barn som man, så här, åh nej men gud, han är så stark, det verkar så enkelt och bra. Så här, ingen har det bara enkelt. Nej, det tror jag kanske att man kan se i den här historien. Att för många som utsätts för hemska saker blir utåtagerande.
Verkligen.
Och de syns ju. Därför de är bråkiga och jobbiga och man fattar att det är något som gör att den här personen liksom ställer till det för sig hela tiden. Mm. Men sen de andra, duktisarna. Det kan också, alltså att man bara inte låter någon få vara så där duktig så att den får klara sig själv på något sätt. För du beskriver ju också en ensamhet.
Ja.
Ja, att någon isolerar sig. Ta inte bara det.
Nej, och
vi nästlar in oss i ditt liv, kompisar eller vilka det nu är.
Och sen också att vi behöver ju... Alltså, det här som du berättar, eller det som du säger, nu kommer boken och så vidare. Allt det här är ju... Det är ju som explosions... Jag gör världen bättre. Du fattar ju hur mycket bättre du gör bara genom... Eller bara, men genom det här.
Jag hoppas det i alla fall.
Ja, men det gör du ju. Och det gör du bara genom att vara här. Och bara genom att säga det du gör. Att du tror på att göra det som är bra. Fastän du har blivit... Fast, jag kan inte föreställa mig allting som du har traskat igenom. Men... Jag menar att vi alla, för att jag upplever ibland att man inte förstår som individ och som människa att oavsett vad jag har varit med om, nu har du en extrem historia, Mia har sin och så vidare. Men,
ja, men du har din, och jag, alla har sin. Alla,
men precis, jag menar att det spelar ingen roll hur litet eller hur stort eller hur omfattande eller hur svårt, alla kan göra någonting för någon annan. Och jag lyssnade på någon P1 eller vad det var om den här flickan Jara som blev ihjälslagen. Alltså alla såg varningstecken. Och jag menar inte att det fanns det hos dig, men att vi ändå behöver intressera oss lite mer för varandra.
Så, verkligen.
Skapa relationer eller så fråga eller så. För att sånt här får liksom inte... finnas.
Och därför är ju då ett viktigt steg är ju att prata om det så att de som utsätts för det förstår att det här är inte bara jag och det här händer någon annan och alla andra har kommit fram till att det är fel.
Precis.
Alltså det är viktigt. Men jag har en fråga. Du nämnde lite det här med intimiteten. Är det fortsatt svårt för dig?
Faktiskt, de sista 2 åren egentligen sedan jag träffade min sambo så har jag någonstans, ska man förklara, jag har upptäckt den biten av mig själv på de sista 2 åren egentligen.
Mm.
För det har varit ett försvar varje gång som jag har varit intim med någon. Det har varit väldigt, dels forcerat, men framförallt så har jag inte varit där.
Nej, det har varit. Det kan väl hänga ihop med att skammen har avtagit också.
Ja, precis.
Så då blir det ju läkande. Det tycker jag också är hoppfullt. Jag tror att det är viktigt också att också dela med sig av det.
Ja.
Att då en person som är överlevare av någon form av övergrepp och kan känna att så här, jag kommer aldrig kunna släppa någon nära eller jag kommer aldrig kunna att så här, det kan ta väldigt lång tid och det kan krävas mycket arbete, men det kan också vara väldigt hoppfullt för människor att få höra att nu så är det på ett annat sätt för
verkligen
dig.
Och det tror jag också mycket handlar om att det blir ett utbyte.
Hur då menar du?
Jag tror dels, just nu är jag i en relation där jag är väldigt trygg. Och det är egentligen den första relationen där jag känner mig så trygg med min sambo, och vi har utbyten, alltså intellektuellt men också sexuellt, och där känner jag att jag är så trygg. Jag lämnar ju dels liksom mitt liv till henne på alla sätt, men just den här biten av mig har varit så ärrad.
Uh-huh.
Så jag har ju aldrig velat vara närvarande, men nu känner jag att nu är ju det en helt annan del.
Det är ju som att ni möts, medan dina tidigare erfarenheter har det varit någon som har krävt.
Ja,
precis. Och du har fått ge det den krävde. Eller tvingats ge, eller påverkats att ge. Medan nu är det ett möte, det är 2 behov.
Ja.
Och också att se att det faktiskt kan vara vackert och fint.
Så verkligen.
Det är ju din sexualitet som möts i något fantastiskt, vackert, kärleksfullt med en annan person. Och då måste det vara tryggt.
Oh ja, och just att det är så mycket respekt från båda sidor. Och jag tror att det... Där tror jag också man kanske behöver ha förståelse som överlevare av någonting traumatiskt. Att det är inte jättelätt att leva med dig heller. Utan att du behöver också ha förståelse för att din partner behöver också ha respekt och också ha förklaringar till att ja, men nu är det så här, ta inte personligt.
Nej. Är det hela tiden en dialog för er som är viktig?
Ja, både dialog och kanske framförallt utbyte med tankar och funderingar och att man pratar, för det blir väldigt konstigt när jag ser själv hur jag kan reagera i vissa situationer som kan vara vardagliga situationer, så är de väldigt färgade av ett försvarssystem jag har byggt upp sedan jag var liten.
Mm.
Och jag har gått hela mitt liv på känsla. Att jag har klivit in i ett rum och så har jag känt att det här är någonting som inte känns bra, så när jag har gått. Lite som du sa, Mia, man är väldigt duktig på att läsa av människor. Och det kan göra att om du skriver ett meddelande till mig eller säger någonting till mig, så kan jag agera utefter någonting jag har i mitt bagage som absolut inte har förankring i den här situationen.
Mm.
Men reaktionen blir väldigt konstig på grund av att jag har min ryggsäck.
Mm.
Och där vi pratar jättemycket om allt ifrån intimitet till vardagliga situationer som kan ha misstolkats eller kan misstolkas. Eller, jag tror också det, att det hela tiden är en dialog, ett samtal.
Mm. Vad tänker du nu när boken kommer? Hur kommer det kännas, tror du, när folk liksom börjar kommentera och...
Det är läskigt, är det. Det är det verkligen. Men samtidigt så känner jag att det är ett viktigt steg att ta.
Det förstår jag.
Framförallt för att mycket att man kommer till insikt själv med saker. Och få ökad förståelse själv för den man har blivit.
Vilken fantastisk förebild du är.
Tycker du det?
Tack. Ja, verkligen.
Otroligt. Otroligt fint också att du kan följa med oss eller ta oss igenom hela den här resan nu i form av att du har delat allt det här. Du väljer att skriva en bok. Och det är fint också, Här sitter du med oss som du inte har träffat innan. Och du är så närvarande i det som är du. Du håller inte längre bara med om vi sa något som du inte, utan du står fast i det som är du. Så att man känner att din självkänsla har ju verkligen landat i dig.
Tack.
Och du är ju modig och generös som få. Det är omöjligt att inte tycka väldigt mycket om dig.
Men tack,
ja,
snälla.
Så skulle jag säga.
Jag tycker alla ska träffa dig. Alla.
Och nu vill vi verkligen passa på att göra reklam för din bok.
Ja.
Tack så hemskt mycket.
Säg igen vad den heter.
Inte ensam, aldrig glömd.
Mm-hmm. Inte ensam, aldrig glömd. Vad var det som fick dig att skriva den titeln där?
Jag startade ett projekt efter att, egentligen 3 år efter att jag försökte ta mitt liv. Då. Ja. Så 2016 så startade jag en kampanj. Och tanken var egentligen bara att det skulle bli en kampanj där jag ville att förebilder och många av dem var då vänner till mig som de skulle ta ställning för de barn som berövar sig rätt att tala och för den delen även unga och vuxna. Men sen spann det på och blev en ganska omfattande verksamhet till slut. Men därför så kändes det självklart att just kalla den för Inte ensam, aldrig glömd. Mm. För mig blev det ett mantra i min läkningsprocess. Att, men jag är inte ensam, jag är aldrig glömd. För att jag hade väldigt lätt tidigare för att känna mig ensam. Men jag kände att men det är ändå ingen som bryr sig.
Nej.
Men när jag sen backade ett par steg så insåg jag att jag har ju flera människor som finns där och som ställer upp och som faktiskt står på min sida. Och därför så kändes det självklart att både projektet och boken skulle heta det.
Grattis till boken.
Tusen tack.
Verkligen, det måste kännas fantastiskt.
Ja, det är overkligt.
Det förstår jag. Det förstår jag.
Och tack för att du valde att gästa oss. Det är vi ju superglada för.
Ja, jätteglad. Mm. Och jag vet att det var din sambo som mejlade oss, eller hur?
Det stämmer.
Ja, exakt. Så vi hälsar jättemycket till henne också.
Tack så hemskt mycket och tack för att jag fick komma.
Ja, men såklart. Det här kommer ingen av oss någonsin att glömma.
Nej.
Det är häftigt med de där mötena som på riktigt berör. De finns kvar.
Ja.
Detsamma. Mm,
tack.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.